Efter dagsnyheterna den 18 september 1961.
FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld har omkommit vid en flygolycka i Afrika. Hans plan störtade drygt 10 kilometer utanför Ndola i Nordrhodesia. Hans döda kropp hittades nära flygplansvraket där också 5 andra döda påträffades. Vraket hittades av ett provoplan ur rhodesiska flygvapnet. Utom de 6 omkomna är en svårt skadad. Han är ännu inte identifierad. En talesman för nordrhodesiska regeringen bekräftade att det var Hammarskjölds plan som hade hittats och att generalsekreterarens döda kropp hade identifierats. Då den första spaningspatrullen kom fram till olycksplatsen klockan 15.15 lokal tid rökte fortfarande från flygplansresterna. I ett för några minuter sedan ingånget telegram meddelas att även 3 svenska FN-soldater medföljde i Hammarskjölds störtade flygplan. Det var radiotelegrafisten Fenrik Karl-Erik Rosén, bosatt i Sundbyberg, och 2 man ur 11:e bataljonen, furir Stig Hjälte, 22 år gammal och bosatt i Stadsforsen, och menige Per Persson, 20 år och bosatt i Söräng, väster om Bollnäs. Det uppges att förutom Hammarskjöld var det 4 FN-tjänstemän med i planet som var på väg till Ndola, där Hammarskjöld skulle sammanträffa med Katangas president Tshombe. De 4 FN-tjänstemännen som var med i planet uppges vara generalsekreterarens personliga assistent Wischoff. Vidare V. Fabri, som är juridisk rådgivare till FN-chefen i Kongos docent Sture Linnér, dennes privatsekreterare fröken Alice Lalande och Hammarskjölds livvakt kapten Ranallo. Transair i Malmö, som ägde det störtade planet en DC-6a, meddelar att det hade 5 mans besättning, nämligen flygkaptenerna Per-Erik Hallonqvist och Nils-Erik Oreus, flygstyrman Lars Litton, mekaniker Nils-Göran Wilhelmsson och stationschef Harald Nork, samtliga hemmahörande i Malmö. Det var specialutrustade för FN-tjänst. I telegrammen om olyckan sägs att endast 6 döda har påträffats, men det övriga ombord torde också ha omkommit. Dessa tros ligga dolda under själva flygplansvraket. Planet hade plöjt en gata genom skogen. Hammarskjöldplanet skadades enligt en rapport från Brazzaville av kulspruteeld över Elisabethville för 2 dygn sedan. Enligt den svenska piloten hade en av motorerna skadats strax efter starten igår morse från Elisabethville och motorn blev skyndsamt reparerad. Enligt piloten fanns det inga möjligheter till radiokontakt utan man fick lita på sin förmåga att leta sig fram. Planet hade med korta uppehåll varit i tjänst i ett kör under de senaste 14 dagarna. Dag Hammarskjöld, som var 56 år gammal, tillträdde posten som Förenta Nationernas generalsekreterare i april 1953. Han efterträdde norrmannen Trygve Lie, som i ett par år hade bojkottats av Sovjetunionen. I april 1958 omvaldes Hammarskjöld enhälligt för en ny 5-årsperiod. Den nya sessionen med FN:s generalförsamling som skulle öppnas imorgon blir eventuellt uppskjuten med anledning av Hammarskjölds död, uppges det enligt Reuters i New York. I FN-stadgan finns det inga bestämmelser om generalsekreterarens ersättande och det har aldrig förut hänt att generalförsamlingen har sammanträtt i dennes frånvaro.
Det är för många runt om i världen som ikväll har sorg, då det för några timmar sen genom ett idiltelegram från Ndola, en liten ort i Nordrhodesia, rätt nära gränsen till det oroliga Kongo, slutgiltigt bekräftades det faktum man gått och fruktat en hel lång dag. Det stod 3 ord i det telegrammet: Hammarskjöld har omkommit. En målstämd nyhet vars konsekvenser det är för tidigt att så här dags riktigt överblicka. Men kvar finns ikväll en stor saknad, både för dem som stod honom nära och för alla dem i olika delar av världen som i just Dag Hammarskjöld som generalsekreterare för Förenta Nationerna alltsedan den 10 april 1953 såg en aktiv och ärlig bundsförvant för fred och frihet. Det är därför så naturligt att vi ikväll ägnar hela ekot åt minnet av Dag Hammarskjöld. Det som skett tycks oss mycket mera än en stor nyhet. Människan, diplomaten och FN-förhandlaren, hans porträtt och arbete ska vi teckna. statsminister Erlander och utrikesminister Undén ska erinra om hans betydelse, och några andra vänner till honom ska berätta varför han betyder så mycket för dem. Och våra utlandsmedarbetare ska var och en från sin ort ge de första dystra reaktionerna till det tragiska faktum att FN och freden idag lidit en stor förlust. Den 19 december 1959 fällde han för en ekomedarbetare ute på Bromma en replik att minnas just ikväll. Han var på väg hem till Svenska Akademiens årliga högtidssammanträde dagen därpå, och sen skulle han resa ut till Afrika för 5 arbetsamma veckor. Vad han skulle göra där nere? Jo, svarade han med sin varma röst, värna om att det blir fred och ordning i de unga staterna. De behöver mig bäst. Det är den andan som vi börjar vårt förlängda eko ikväll. Det löper fram till 1925. Ja, det är den FN-andan vi först söker ge bilden av den aktive Dag Hammarskjöld, han som hann med så mycket. Dag Hammarskjöld stupade på sin post. Det är kanske betecknande att det hände då han utövade sitt ämbete i praktisk handling, på ett sätt som han gjort till sin signatur i vad som hans föregångare Trygve Lie kallade världens omöjligaste jobb. Dag Hammarskjöld ville se med egna ögon de oroliga skådeplatserna i vår splittrade värld. De skådeplatser där Förenta Nationerna engagerat sig för att försöka hävda fred, ordning och rättvisa. Och han ville själv gripa in som världsorganisationens främste förhandlare och diplomat. Träffa människorna som hade sina medmänniskors öden i sina händer. Men detta med att resa och själv se och förhandla var bara en del av det handlande som förhindrade generalsekreterarens ställning. Det ämbete om vilket så lite finns inskrivet i FN-stadgan. Dag Hammarskjöld fyllde ämbetet med det innehåll han ansåg rättfärdigat. I den oskrivna tolkningen såg han sig som talesman för en världsopinion. Han ville fylla det vakuum som tycktes finnas mellan FN-stadgans ord och den traditionella diplomatin när det gällde att vidmakthålla fred och säkerhet. Och han använde tidigare FN-aktioner och resolutioner som stöd vid de nya kriserna. Denna tolkning bragte honom till slut i fjol höst i konflikt med det östliga stormaktsblocket. Det var Kongokonflikten som satte Sovjet i harnesk mot generalsekreteraren. Efter den kongolesiska regeringens vädjan om ingripande för att bringa reda i kaos och få ut de belgiska trupperna handlade Hammarskjöld med en snabbhet och beslutsamhet som då vann praktiskt taget hela världens gillande. Över 8000 man FN-trupper och civil personal från 7 medlemsnationer, bland dem Sverige, var på plats 12 dagar efter FN-resolutionen. Och Dag Hammarskjöld var snart på resa igen för att övervaka aktionen och personligen förhandla med president Trombe, som förklarat sin provins som självständigt land och först vägrade släppa in FN-trupperna. Och igår var alltså generalsekreteraren på nytt på väg för att möta Trombe och söka reparera Katanga-situationen efter den senaste explosiva utvecklingen där. Under tiden har Sovjet i världsorganisationen sökt diskvalificera generalsekreteraren och krävt hans avgång. Det ursprungliga angivna skälet var att FN vägrat bruka våld mot Trombe. Allt medan FN-chefen med nytt mod och med stöd av nya resolutioner i säkerhetsrådet sökt lösa Kongoproblemet, tills nu explosionen kom i Katanga. Nu kan alltså inte Dag Hammarskjöld själv lägga fram sin rapport inför generalförsamlingen som börjar sammanträda imorgon i New York. Då han gjort det tidigare har det skett med stor skicklighet då många gånger han stått i centrum för det världspolitiska intresset vid de internationella kriser som avlöst varandra sedan han tillträdde ämbetet i april 1953. Då var han en okänd man på den internationella arenan, en 48-årig, stillsam, korrekt ungkarl från det neutrala Sverige, en diplomat och tekniker som kunde accepteras både i öst och väst. Bakom sig hade han en förnämlig ämbetsmannakarriär här hemma i Sverige. I 30-talets ekonomiska kris blev han sekreterare i arbetslöshetsutredningen, han föreläste som docent i nationalekonomi, tjänstgjorde som sekreterare i Riksbanken, var Wigforss statssekreterare i finansdepartementet, ordförande i bankofullmäktige. Han var UD-expert, senare kabinettssekreterare där, innan han kom in i regeringen som opolitiskt konsultativt statsråd 1951. I FN gjorde Dag Hammarskjöld sin första stort uppmärksammade aktion genom att själv resa till Peking och utverka att 11 fångna amerikanska flygare från Koreakriget frigavs. Han kom att stå mitt i stridslinjen i det kalla kriget under Suezkrisen hösten 1956. Där ingrep han snabbt med de första konkreta förslagen om en FN-styrka Och under både förspelet och efterdyningarna till krisen sökte han genom personliga besök dämpa lidelserna i Mellanöstern. I Ungernkrisen upprepade han sitt fasta ställningstagande, och även om resultatet uteblev där gick hans ämbete stärkt ur bägge konflikterna. Efter Suez, Libanon 1958. Även där en aktiv roll. De amerikanska och brittiska trupperna drogs bort. Istället kom ett maskineri av FN-observatörer. Nya resor, nya kontakter med statschefer i området. De följande åren gjorde FN-chefen fler resor. Till Östafrika, till Sydöstasien, till Sovjet. Och från det senare hållet kom de första attackerna sedan Hammarskjöld besökt Laos. Där han bedömde situationen som ett hot mot världsfreden. Dag Hammarskjöld vann en unik ställning i världens medvetande tack vare sin kunnighet, sin integritet och sin arbetsförmåga. Det berättas att han under krisskeden kunde arbeta 18 timmar i sträck och han sov kanske 2. Men en sådan insats behövdes också av mannen som valdes att fullfölja världens omöjligaste jobb. Kåre Nyblom berättade om Dag Hammarskjölds gärning. Och nu de närmare omständigheterna kring generalsekreterarens tragiska bortgång i den ännu pågående svåra Kongo-konflikten och det politiska läge som FN nu så hastigt hamnat i.
Det var till ett Kongo där krisen tycktes vara över som Dag Hammarskjöld gav sig iväg förra onsdag. När han steg ut på plattan på Leopoldvilles stora moderna flygstation så hälsades han av premiärminister Adula och hans ställföreträdare Gisenga. Deras uppträdande tillsammans inför FNs generalsekreterare kunde tolkas som det slutliga beviset på att Förenta Nationernas folk lyckats med en av sina svåra uppgifter, nämligen den att ge Kongo en ny regering och därmed skapa förutsättningar för en utveckling mot ett meningsfullare oberoende för Kongo. Den segslitna frågan om vilken regering som skulle betraktas som Kongos lagliga regering var löst genom att Leopoldville och Stanleyville-regeringarna gått samman. Den nya regeringen hade just också fått allmänt internationellt erkännande, också från de stater som tidigare flyttat sina ambassader i Kongo till Stanleyville. Men det fanns ett missljud i den annars så välstämda harmonin. Katanga-regeringen vägrade hårdnackat att acceptera Leopoldville-regeringen och samma dag hade FN-trupper råkat i strid med Katanga-gendarmeri. När FN den morgonen gått till aktion för att definitivt göra slut på legoknektsinflytandet över Katanga-armén. Därför kom Dag Hammarskjölds besök i Leopoldville och Kongo denna gång att utvecklas efter andra linjer än man tänkt sig från början. Meningen var att Hammarskjöld skulle ha konfererat med den nya regeringen för att kunna ge FNs generalförsamling en rapport om hur FNs tjänstemän i Kongo genomfört sitt uppdrag. Istället kom besöket att domineras av striderna i Katanga. Strider som man i det längsta trodde skulle få ett snabbt slut. Men som fortsätter alltjämt och som ingen längre vågar sia om hur länge de ska hålla på. Det var för att försöka göra ett slut på detta krig som generalsekreteraren gav sig ut på den ödesdigra färden. Förbindelserna mellan FN-representanten Conor Cruz O'Brien i Elisabethville och Katanga-presidenten Tshombe har varit brutna de senaste dagarna. Men det har funnits en kanal öppen via den brittiske konsuln i Elisabethville. Det var en telegramväxling förmedlad av denne konsul mellan Tshombe och Hammarskjöld som fick generalsekreteraren att besluta sig för att resa. Tshombe förklarade sig villig att gå med på eldupphör och att sammanträffa med generalsekreteraren personligen. Men han ställde villkor. Han krävde att FN skulle hålla kvar sina trupper inom deras lägerområden. Och att de inte heller skulle få några förstärkningar. Generalsekreteraren svarade att han inte kunde gå med på några villkor i samband med ett eldupphör. Han kunde endast acceptera ett eldupphör och ett personligt sammanträffande. När brittiske konsuln förmedlat detta telegram uppgav O'Brien från Elisabethville att ett plan chartrats för president Tshombe som klockan 15 i år eftermiddag flugit över till Ndola på andra sidan gränsen i Nordrhodesia. Eftersom president Tshombe inte mer hörde av sig beslöt sig Dag Hammarskjöld för att också resa till Ndola. Han skulle ha varit där klockan 23 igår kväll. Inför det globala perspektiv som nu öppnar sig ter sig de kongolesiska problemen förkrympta vid första påseende. Men de finns där och är av avgörande betydelse också för Förenta Nationerna. Alltjämt befinner sig soldater i FNs blå hjälmar i strid och för varje dag som dessa strider fortsätter ökar irritationen hos vissa element i Leopoldville-regeringen. Den irritationen kan komma att resultera i en brytning. Konsekvenserna av ett nytt misslyckande skulle bli ödesdigra, både för Kongo och för Förenta nationerna, som redan är hårt drabbade efter dagens katastrof i bushen i Katangas gränsmarker.
Kring FN-läget i Kongo sammanfattade Magnus Faxén. Det var alltså ett svenskt plan, fast i FNs tjänst, som störtade med Dag Hammarskjöld. Det tillhörde Transair. Geir Engman har intervjuat flygkapten C.G. von Rosen i Malmö.
Kapten C.G. von Rosen, det flygplan som generalsekreteraren färdades med och som alltså tillhörde Transairs flotta på tre flygplan i Kongo, det anses som ett mycket säkert trafikflygplan och fördes av en mycket rutinerad personal.
Ja, det var vår nyaste DC-6B som hade flygit direkt från New York till Leopoldville och satt in i FNs tjänst bara för några dagar sedan. Det var ju mycket gott skick och försett med all den moderna utrustning som man kan ge ett flygplan i dagens läge. DC-6an har ju visat sig vara ett, för att inte säga världens trafiksäkraste plan. Och besättningen var bland våra mest rutinerade förare, väl erfarna med operations i Kongo.
Det har sagt att planet nådde flygplatsen, cirklade över den och gick tillbaka. Det kan väl inte vara så att ett så pass stort flygplan som en DC-6 inte hade bränsle nog utan tvingades ner på grund av bränslebrist.
Det har sagts mycket i telegram från Rhodesia och Kongo. Ännu vet vi för lite för att kunna yttra oss. Men det är ingen tvekan om att om inte planets tankar har varit perforerade av kulor så har det funnits bensin ombord antingen att gå tillbaks till Leopoldville eller landa någonstans på någon större flygplats i Afrika.
Är det troligt att terrängen eller att vädret kan ha bidragit eller orsakat olyckan?
Terrängen är svårnavigerad och vädret kan ju ofta vara besvärligt där nere. Men det är inte mer än daglig rutin för de förare som var i planet.
Den rutt man färdades över här, är det tänkbart att det där funnits fientligt flyg?
Det är inte tänkbart utan det vet man. Och samma plan var påskjutet i Elisabethville någon dag innan och fick en motor skadad. Det reparerades och de har passerat praktiskt taget över de flygplatser där man har dessa fogamagister som nu skjuter ner trafikplanen. Det är ju beklagligt att man inte på FN-sidan har fått ner åtminstone några gamla vampire i Kongo så att man kunde hållit dessa mer eller mindre mord i luften borta.
Vad har ett sånt här plan för möjligheter att försvara sig eller att undvika ett angrepp från ett jaktflygplan?
Det hade vi erfarenhet under sista kriget då vi flög på England och Berlin. Vi satte in backspeglar. Det här planet hade inga backspeglar och kunde inte se när en förföljare kom upp och kunde alltså inte göra några undanmanövrar.
Under er tjänstgöring i Kongo så framförde ni klagomål just på de förhållanden som flygarna arbetar under.
Jag anser att radioförbindelserna i Kongo var under all kritik och det var för mig ofattbart att FN arbetade under så primitiva kommunikationsförhållanden som de har gjort i Kongo. Det ser man även nu idag på Kaminabasen.
Flygkapten C.G. von Rosen intervjuades i Malmö av Gary Engman. Svenska regeringen sörjer Dag Hammarskjöld ikväll. Statsminister Tage Erlander.
Budskapet om Dag Hammarskjölds bortgång har framkallat bestörtning, oro inför framtiden och en djupt känd personlig sorg. Mitt första mera ingående samtal med Dag Hammarskjöld hade jag någon gång 1936 då Ernst Wigforss kallat den 31-årige ekonomidocenten till sin statssekreterare. Att lyssna till Hammarskjöld var som att följa en fascinerande tankelek under vilken han snabbt och invändningsfritt drog fram väsentligheter eller analyserade invecklade frågeställningar. Men man märkte snabbt att bakom lekfullheten låg en målmedveten och väldisciplinerad hjärna. Hans arbetsbörda måste understundom ha varit enorm under de 9 år då han arbetade som en nära och stimulerande och säkert också stimulerad medarbetare till Ernst Wigforss. Dag Hammarskjöld föreföljde emellertid orka med praktiskt taget vad som helst. Det är möjligt att denna hans förmåga berodde på att han alltid fann tid för sina kulturella intressen. Han föreföll också att stimuleras av sin förmåga att med friskhet, förnyelse och inlevelse ta itu med problemen. Hans förmåga till inlevelse är säkerligen en väsentlig del av förklaringen till hans förhandlingsskicklighet. Det gällde för honom att nå fram till konstruktiva lösningar. Därför kunde han rycka med sig även motparten i denna strävan till resultat. Efter kriget visade Dag Hammarskjöld samma skicklighet och effektivitet som medarbetare till Östen Undén vid utformningen av den svenska utrikespolitiken. Hans insatser i regeringen spände över ett brett register, även om det var uppenbart att hans intresse alltmer inriktades mot de internationella frågorna. Redan under sin tid som ordförande i Riksbanken blev Hammarskjöld ett internationellt namn, just på grund av de egenskaper som vi lärt oss att värdera. Han skapade förtroende och respekt för sin person. Detta personliga förtroende, jämte det förhållandet att han kom från ett litet neutralt land, var bakgrunden till valet som Förenta Nationernas generalsekreterare. Trygve Lie yttrade vid ett tillfälle att generalsekreteraren i Förenta Nationerna har världens omöjligaste arbete. Vi kände nog att Trygve Lie hade rätt. Men om någon skulle klara uppgiften måste det vara en människa av Dag Hammarskjölds typ. Plikttrohet, skarpsinne, objektivitet och redbarhet. Det är egenskaper som har kännetecknat Dag Hammarskjöld som generalsekreterare. På den punkten har han motsvarat de högt spända förväntningarna. Men det väsentliga i hans gärning blev likväl någonting därutöver. Nämligen hans bestämda vilja att skapa en internationell organisation med handlingskraft och auktoritet. FNs insatser i Kongo blev för honom prövestenen på Förenta Nationernas förmåga att skapa fred och stabilitet. På grund av sitt ställningstagande i Kongokonflikten blev han oerhört hårt angripen. Varje människa som vill satsa hela sin personlighet på att genomföra vad han anser vara en rättfärdig sak måste räkna med det. Vi som känner Dag Hammarskjöld vet att dessa personliga angrepp var djupt orättvisa. Vi känner den lidelse och det helhjärtade engagemang för fred och rättvisa som bar upp hans insatser. Han föll i sin kamp för att av Förenta Nationerna skapa ett värn för freden. Men den internationalism Dag Hammarskjöld företräder kommer att leva som vårt enda hopp om fred och försoning mellan folken.
Vi hörde statsminister Tage Erlander och så några minnesord av den som kanske allra mest har följt Dag Hammarskjöld genom åren, utrikesminister Östen Undén.
Dag Hammarskjöld har stupat på sin post. Det är det tragiska meddelande som nått oss från Kongo. Han företog sin sista resa dit ner för att åstadkomma en fredlig uppgörelse om Kongofrågans slutliga lösning. Av allt att döma hade han de bästa utsikter att lyckas. En sådan framgång skulle ha krönt hans utomordentliga verk som FNs generalsekreterare. Den senaste tidens strider i Kongo, som ingett oss alla så mycket oro, tycks vara väsentligen orsakade av att några hundra vita officerare systematiskt sökt sabotera FNs fredsverk i Kongo. Det är bittert att konstatera att dessa ansvarslösa element kunnat utöva ett verkligt skräckvälde genom att hetsa upp de svarta soldaterna och gendarmerna mot FN och inge dem föreställningen att FN kommit till Kongo i fientliga avsikter. Dag Hammarskjölds senaste post ställde honom i den internationella politikens rampljus. Det besvärade honom knappast. Den föga kände svenska ämbetsman som 1953 valdes till generalsekreterare vann snabbt respekt och beundran i de vidaste kretsar för sina gedigna personliga egenskaper och sina utomordentliga insatser. Livet tog dag blev ett talesätt när någon särskilt svårlöst internationell fråga inte kunde med framgång behandlas i de vanliga formerna. Förtroendet för hans förmåga tycktes vara obegränsat. Att han det senaste året fick utstå attacker från östblocket kunde inte rubba hans ställning. Dag Hammarskjöld var en helgjuten, imponerande människa. Hans mångsidiga intressen, hans djupa insikter på de mest skilda områden, hans viljekraft och hans rätlinjighet utgjorde olika sidor av hans personlighet. För den som i likhet med mig följt hans bana från studentåren i Uppsala hela vägen uppåt till allt mer ansvarsfulla poster är hans bortgång en svår personlig förlust. Med planet var i Dag Hammarskjöld färdades följde också ett antal andra svenskar. Hur många vet vi ännu inte exakt. Också de stupade på sina poster. Svenska regeringen bringar sin hyllning och sitt tack åt de bortgångnas minne.
Vi hörde utrikesminister Östen Undén. Och så de första reaktionerna ute i världen. Arne Thorén kommer här med sin New York-rapport från ett FN-palats i sorg.
Den ljusblå flaggan med det vita FN-emblemet hänger nu på halv stång framför FN-högkvarteret här i New York. Samtliga de 99 nationsflaggorna har halats. FN sörjer Dag Hammarskjöld. Ingen blundar för de politiska problem som generalsekreterarens död har tonat upp. Alla känner det åtminstone tillfälligt paralyserande slag som riktats mot organisationen. Men de problemen har de här få timmarna svepts åt sidan. Ytterst få skrivmaskiner har hörts i pressavdelningen. Delegaternas stora samlingsrum låg nästan öde. Arbetet avstannade i den höga glasskyskrapan. Människorna här sörjde den plötsliga bortgången av en beundrad och avhållen chef. Av en människa som givit sitt liv för FN, av en god vän. Det tragiska bekräftande meddelandet från Ndola att man hittat det störtade FN-planet och identifierat Dag Hammarskjölds döda kropp nådde FN-huset några minuter före 11 idag på förmiddagen, det vill säga för ett par timmar sedan. Allt eftersom timmarna gick på morgonen så ökades oron i FN att det budskap som skulle komma från Rhodesia skulle vara negativt. På officiellt FN-håll avstod man från alla kommentarer. Nyheterna kom via nyhetsbyråerna medan Hammarskjölds närmaste män väntade på slutlig bekräftelse från FN-folket i Leopoldville. Jag har aldrig tidigare som journalist upplevt en händelse där vi alla i presskåren så visat vad vi känt. Den chock vi alla fått. De av oss som med tårfyllda ögon försökte att göra sitt arbete och samla ihop de uppgifter som fanns skämdes inte inför sina kollegor. Men FN-livet måste gå vidare. Det finns i FN-stadgan inga som helst föreskrifter om vem som övertar ansvaret för ledningen av organisationen i ett sånt här fall. Säkerhetsrådet, som är det FN-organ som utser generalsekreteraren, ska sammanträda klockan 4 i eftermiddag, det vill säga klockan 9 svensk tid. Enligt rådets president den här månaden, som är Liberias ambassadör Barnes, så ska man då informellt diskutera det läge som uppstått. Det gäller väl närmast att finna någon som tillfälligt kan överta Hammarskjölds FN-kommando. Det finns redan uppgifter här om att man på ryskt håll meddelat att man är villig att välja en efterträdare, det vill säga välja en efterträdare, om denne under sig får tre undersekreterare som väljs enligt den ryska trojka-principen, det vill säga en från öst, en från väst och en från de neutrala staterna. Detta är i själva verket en kompromiss till det tidigare ryska trojka-förslaget med tre generalsekreterare som lagts fram av den afroasiatiska gruppen. Men alla är medvetna om att vägen kan bli mycket lång och besvärlig innan man når fram till en fungerande ledning för sekretariatet efter Hammarskjölds plötsliga död. Man väntar också att generalförsamlingen ska öppna årets höstsession imorgon eftermiddag i enlighet med de tidigare planerna. Men vad arbetsschemat därefter kommer att bli med hänsyn till Hammarskjölds död är det ingen som nu vet. För första gången sedan han tillträdde sin post som generalsekreterare hade han, när han i förra veckan flög till Kongo, inte efterlämnat något memorandum i vilket han angav vem som skulle ha befälet i högkvarteret under hans frånvaro. Man har här inte några som helst uppgifter om orsaken till flygkatastrofen, men på flera håll har man diskuterat möjligheten av sabotage. Detta med hänvisning till uppgifterna att planet i förra veckan hade skadats vid en flygning till Katanga. En talesman för FN har just i en presskonferens bekräftat att man fått definitiv rapport från Rhodesia om Hammarskjölds död. Förenta nationerna har lidit en tragisk förlust, sa han. En förlust som organisationen delar med hela mänskligheten. Vi som under Hammarskjöldåren har arbetat i FN, som upplevt hans framgångar lika väl som hans hårda dagar, vi har förlorat en god vän.
Det var Arne Thorén från FN i New York. Och så till ett orosfyllt London och Alf Martin.